Lupi,
Logistikpodden.
Logistikpodden. Och äntligen är det nu dags för ännu ett avsnitt av den efterlängtade logistikpodden. Och idag har jag sällskap av Anki Wittfeldt, styrelseproffs. Och en profil inom transportlogistik Sverige har haft många befattningar som vi kommer att prata om här lite senare. Som vanligt så finns länkar och annat att se på logistikpodden.se och du kan lyssna på det här antingen via webben då, men också via iTunes eller valfri podcasting-app. Det finns att söka upp där om du söker på logistikpodden. Det finns bara en sån nämligen. Och det finns bara en Anki Wittfeldt. Välkommen hit, Anki. Vem är du?
Tack. Ja, du, vem är jag? Jag är en seglande, glad bohuslänning som alltid har älskat det här med olika former av transportfordon. Som jag också började tidigt med. Men intresset startade tidigt och det fortsätter.
Kan du, om vi går way back då, var började det någonstans?
Jag tror faktiskt att det började med att mina föräldrar och syskon, övriga syskon också var helt biltokiga. Och vi var intresserade av allt från både bil och flygplan och tåg och allt vad det är. Så där någonstans så tror jag nog att jag blev lite indoktrinerad in i den här världen. Och sen så skapades ett eget stort intresse.
Och professionellt har du jobbat med logistikfrågor i ganska många år nu?
Ja, tyvärr. Åren går fort.
Tyvärr, ja. Lena Dyverman som jag träffade för ett tag sedan, hon sa att hon har försökt lämna branschen flera gånger men aldrig riktigt lyckats. Har du försökt lämna branschen?
Ja, det har jag faktiskt också försökt göra, men jag har blivit tillbaka lurad. Och jag menar, jag tror inte alltid man blir så lurad utan du väljer själv någonstans där hjärtat brinner.
Jag tänker ju Al Pacino i Gudfadern 2. I thought I was out and then they pulled me back in.
Exakt.
Det är någon sån här känd replik. Alla som har sett Sopranos vet att den repliken används rätt kraftigt där. Men hur är det då? Hur började du i logistikindustrin?
Jag hade faktiskt väldigt tidigt en dröm om att jobba med internationell handel och då i fordonsindustrin. Och eftersom jag då är bohuslänning och född och uppvuxen i Uddevalla så var ju givetvis att ta sikte på Saab och Trollhättan. Så när jag hade pluggat färdigt och så vidare så tog jag lite kontakt med dem och då hade de någon ny bil på gång in och kunde inte ta emot folk. Jag sökte först faktiskt praktikplats. Och då tänkte jag, nej men då söker jag till Volvo och gjorde det då. Och det här måste vara, nu får jag tänka efter det här, 86, 87.
Då var det fortfarande ett Volvo?
Ja, då var det jajamän, då var det absolut ett Volvo. Mm. Och så jag sökte mig dit och hade lite praktik under sista året som jag pluggade. Och sen så när sommaren kom så ringde de och sa att, men ska du inte börja jobba här? Jo visst, det är klart att jag ska.
Så du åkte in på ett bananskal, eller ja. Du hade planterat bananträdet själv i och för sig genom att leta dig dit då. Och vad gjorde du då?
Jag fick började då med att faktiskt vara lite sommarvikarie för de som hade hand om transporterna till fabriken i Belgien. Och sen under hösten när jag blev kvar där, för de ville ha kvar mig, så fick jag erbjudandet om att börja jobba på Landvetter flygplats. För då skulle man börja producera 850 och de hade enorma problem med sina underleverantörer i hela Skandinavien. Och då fick vi uppdrag och jag då som helt otroligt var ju helt grön i det här fick ju möjlighet att då bygga upp flygfraktsystem över natt. Med allt från transportlösningar, upphämtningar hos massa leverantörer under dagarna och så då charterplan på nätterna då.
Det låter ju som en fantastisk utmaning.
Vad sanslöst roligt.
Ja, alltså jag gillar ju själv sådana här när det är en alldeles eller lite för stor uppgift man ställs inför. Och man inser att det är okej. Man kan antingen försöka eller också händer ingenting. Och så måste man lösa det på något sätt. Hur många var ni som jobbade med detta?
Vi var allt som jobbade på Landvetter var vi 12 som mest. Men det var egentligen bara jag och en till som höll i detta hela tiden. Och det var ju allting, så vi fick ju så här, nästan jobba skift. Men vi fick ju jobba då kvällstid också, för planen brukade gå så där vid 9-10 tiden.
Så man löste produktionsproblem och sånt med flygfrakt egentligen då?
Ja, helt rätt.
Det görs ju fortfarande, men inte så mycket får man väl hoppas. Att man är bättre på att planera idag.
Ja, precis.
Detta var 80-talet.
Detta var ju då 87-88 höll detta på som mest. Då. Ända fram till 92.
Ja, just det.
Faktiskt. Och när inte de här allt hann med, och de här ordinarie flygplanen som gick på nätterna, så fick jag ju sitta uppe nätterna i pyjamas och chartra flygplan i olika former.
Mm.
Hur kul som helst.
Jag tänkte säga att det låter jobbigt, men också jag kan tänka mig att det är ett sånt jobb man lever i.
Ja, amen.
Det blir en livsstil till slut. Att man, jag har haft såna perioder också, det är väldigt, väldigt roligt. Jobbigt efteråt, man måste pausa då för att orka med.
Mm. Men då faktiskt myntades lite grann ett begrepp som jag har levt utifrån vad gäller ledarskap sen.
Mm.
För jag tror att jag bara fick massa befogenheter. Aldrig något ansvar, aldrig något uttalat ansvar. Utan nu har liksom befogenheter att göra detta. Och jag vet, min mamma var helt förtvivlad över att herregud, hur får du lov att hålla på med sånt här, lilla du? Och du kom precis från skolan och du kan ingenting. Så att jag tror det ligger rätt mycket i det, liksom, att ge befogenheter så tar man ansvar.
Ja, ansvar är inget man får egentligen, utan nej, det är något man tar.
Ja.
Jag kan tänka mig att det är väldigt, för vissa typer av personer är det väldigt stimulerande. För andra är det inte så. De vill inte ha det, utan de vill hellre att någon ska säga till dem vad som gäller och vad som ska göras och så vidare.
Mm.
Jag är också, nu också en sån som hade gått igång på lite öppnare.
Precis.
Öppnare ramar då.
Jag tror vi är lite klassiska speditörer.
Ja, jag har aldrig jobbat som speditör faktiskt. Jag har jobbat på åkeri, men aldrig som speditör.
Mm.
Men däremot har jag jobbat med speditörer och sett speditörer och sett spedition från en massa olika håll och vinklar genom åren. Naturligtvis. Men okej, så du var på Volvo fram till 90-någonting då?
Ja, det kom ju en liten sättning där i ekonomin, så då flyttade de ner oss till huvudkontoret som då hade flyttat ut till Volvo Arendal.
Mm.
Och det här var ju då Volvo Transport på den tiden, med den klassiska profilen Rune Svensson i ledningen.
Just
helt
det.
Underbar människa.
Mm. Mm. Ja, jag har träffat Rune ett antal gånger också.
Fantastisk.
Mycket underhållande att lyssna på konferenser när han pratar.
Mm. Ja, och enormt drivande utav bolaget, oss och alla medarbetare, så det var kanon. Ja,
och transportvärlden i sig. Han drev ju många frågor för branschens räkning också.
Mm.
I hela containeriserings, han var ju väldigt aktiv där, vad jag förstått. Så att,
Nej, så att då flyttade vi ner och la ner kontoret på Landvetter. Och när jag då kom dit ner till Arendal, så började jag liksom rationalisera lite grann det vi hade. Och liksom la ut en del arbetsuppgifter på andra, så att säga, kollegor i branschen på Landvetter. Och efter ett litet tag så sa jag att nu kan jag nog behöva mer arbetsuppgifter. Och tyvärr så var det som så att det var en kollega till mig som var ett riktigt orakel i den här branschen, som hette Stig Olsson, som satt och var ansvarig för all trafik till Volvofabriken i Belgien. Han gick bort väldigt hastigt.
Oj då.
Och då vet jag, de kom in till mig och så sa han så här: du Anke, du sa ju att du hade lite tid över, kan inte du ta det? Men kära barn, så han sitter ju här dygnet runt och jag kan ingenting om sjö, flyg och järnväg och landsväg och allt. De bara, nej, det löser du. Ja. Så jag fick ju börja ringa runt de här transportörerna och säga bara, hej, följande har hänt.
Mm.
Nu är jag ansvarig, men nu får ni hjälpa mig, för jag kan inte det här. Och sen så liksom bara det körde på. Och på så sätt så blev jag plötsligt ansvarig för hela all materialförsörjningen till Belgien-trafiken.
Mm.
Alla trafikslag.
Och hur gammal var du då?
Ja, detta var ju då, jag ska säga att det var våren 92 när vi hade flyttat ner.
Mm.
Så att det var ju inte, det var väldigt häftigt.
Ja.
Jätteroligt.
Så att så du fick ju rätt mycket ansvar rätt fort.
Ja, amen. Det omsatte ju mycket pengar som helst.
Ja.
All järnväg, all landsväg, allt som gick då på Tool Line, som det hette på den tiden.
Just det.
Ja.
Roro.
Amen. Men sen så fick jag rationalisera det också, så då fick jag bita i både USA och Brasilien och Australien sen också. Så, att,
så du jobbade utomlands också sen?
Ja, jag var faktiskt svart i Belgien i två omgångar, och sen 95 så skulle Volvo Transport, som då hette, dra igång verksamhet i USA.
Mm.
Och då vet jag, då ringde de till mig och var ute och seglade givetvis, och så ringde de och sa att vi skulle behöva ha dig på den ena fabriken, lilla Orville uppe i Ohio. lastvagnsfabriken. Kan inte du åka dit och jobba med transporter? Jo visst. Så jag drog målen efter. Och hade ju ingen aning om vart jag skulle komma. För det här var ju bonvischan. Total bonvischa. Så det var en upplevelse att sitta där i sin lilla cubicle, i sin lilla fyrkant och försöka styra upp transporterna som bara grannar och kusiner och så vidare körde. Så att,
hur gick det då?
Jo, det gick jättebra, men det tog ju lite tid att lösa detta. Men det gjorde vi, så att de har fortfarande kvar en stor verksamhet. Tyvärr finns inte den fabriken kvar, utan nu är ju allt nere i New River Valley.
Ja, just det. Så du har hunnit med USA och Belgien och sen flyttade du tillbaka då?
Ja, amen. Så att, sen så var jag hemma igen och så jobbade jag där fram till 2000. Då kände jag att nej, nu kan jag verkligen det. Nu vet jag vad som händer när det stormar på Nordsjön och jag får själv för att det är snöstorm på Skaraslätten och allt vad det är. Så att, då fick jag för mig att jag skulle testa något helt annat.
Mm.
Så gjorde jag det.
Vad hände då?
Ja, då tänkte jag skulle ge mig in i en mer kvinnligt dominerad bransch. Så att jag lämnade och gick över till Hemtex i Borås. Och var då märkligt nog första kvinnan in i koncernledningen. Kommer ju in och har jobbat i 13 år med bara fabrikschefer i olika former runt om i världen.
Mm.
Kommer in i en värld som är ju helt annat. Betydligt lugnare, mjukare. Det är bara män i koncernledningen. Alla kommer från JC, MQ och liknande branscher. Så jag känner mig ju helt fel. Och hela tiden i bakfickan hade jag ju action och att inte en fabrik fick stå still en minut.
Mm.
Och in kom jag där som ett yväder och så jag bara, herregud, är det kampanj på kuddar i Norrland? Vi har dem inte där. Vad gör vi? Hur löser vi det? Flyg, action, kom igen. De bara titta på mig. Så att, ja.
Så det var en kulturkrock menar du?
Det var väldigt kulturkrock.
Ja, men hade inte de behövt lite action? Det lät ju så. Om det nu inte fanns några kuddar när kampanjen startade. Nej. Så får det ju inte gå till.
Nej, nej. Det blev snabbt kuddar i
kampanjerna. Så det blev lite action när du kom in där?
Det blev det.
Ja, du jobbade med logistikfrågor där också då?
Logistik och IT.
IT också?
Ja.
Ja. Och detta var?
Det var ju då 2000 till 2006.
Då började det hända en del på IT-sidan. Ja. Fortfarande så var det lite i sin linda det vi ser idag. Det fanns inga smartphones, det fanns inget sånt då. Men kostnaderna började ju gå ner för datatrafik och sånt då.
Mm.
Så att det började ju hända saker.
Mm.
Även om dotcom-bubblan hade precis smält då egentligen. Så att alla var väl lite rädda för IT-frågor under en tid framåt där.
Mm.
Så att, var det något du märkte av på Hemtex?
Nej, inte alls. Utan de hade faktiskt varit så pass förutseende och sett att det är klart att logistik är beroende av IT-system och liknande för att lyckas.
Mm.
Så faktiskt det första jag införde var ett automatiskt påfyllnadssystem givetvis. En logistikers dröm.
Ja, kan man så ska man.
Precis, och när man plötsligt fick möjlighet att prioritera vilka IT-projekt som skulle drivas så var det ju lätt att välja det.
Mm.
Och det är ju utmärkt på alla sätt och vis. Det är bara det att det är ingen säljande logistik. Då kommer det inga stora kvantiteter utan då kommer det bara rätt mängd utifrån vad som har gått ut ur butiken.
Mm.
Och det säljer inte. Och vad är det som räknas? Att logistiken är rätt eller att det säljer? När det som istället sålde och som var riktig framgång, det var när vi dundrade in med 3-4 palm morgonrockar och bara ställde upp.
Mm.
Vilket ju är en mardröm så att för det, logistiker.
Jo, men så är det ju. Det beror på om det är push eller pull man vill uppnå. Men sen är det alltså, den klassiska produktion versus marknadskonflikten vinner ju i 9 fall av 10 marknad.
Ja, utan tvekan.
Ja. Kanske 99 fall av 100 till och med. Jag vet inte. Man kanske är kaxigt att säga. Men den som sitter på kunden vinner oftast en match där.
Så är det.
Så att okej, okay, så men Hemtex fick lite liv och rörelse då.
Ja.
Hur länge var du där?
Jag var där fram till 06.
Mm.
För då hade jag precis varit hemma och varit mammaledig. Men blev under den tiden då tillbaka lurad till transportbranschen och började jobba med DFDS. I Köpenhamn.
Mm.
Och,
vilken gren av DFDS var det?
Det var då trailerdivisionen. Mm. Som då, där DFDS då hade sålt ett antal logistikverksamheter. Men kom på att det är nog bra att vi sitter på en del av kunderna i alla fall. Så då köpte man 3 operatörer. Det var Heckscher, Speedcargo och Hallens i Belgien.
Mm.
Ja. Och då drev jag ihop med danskarna och slog ihop det här till ett enat bolag då som fanns i flera länder.
Mm.
Jättespännande.
Finns de kvar idag?
Jajamän, det är det som är DFDS Logistics idag.
Det är det som är DFDS Logistics.
Ja. Jajamän.
Så att det är en verksamhet som... Jag kan tänka mig att den typen av enhetslastförflyttningar, att det kommer alltid finnas en marknad för det.
Ja.
Även om marginalerna krymper, för det gör de ju i den branschen.
Ja.
Det är ju allmänt känt att etableringshinder är låga. Vem som helst kan flytta en trailer. Så att det är klart, det är tufft.
Mm. Det gäller att vara smart.
Det var smart, det gäller att ha ett nätverk. Kan jag tänka mig där. Mm. Så bodde du i Danmark då? Eller pendlade du?
Nej, jag pendlade väldigt mycket.
Mm.
Men mycket av arbetet skedde ju också här i Göteborg.
Mm.
Med att slå ihop verksamhet med allt från organisation, struktur, medarbetare. Skapa nya säljsystem. Lite nya marknader. För det var också ett område jag var inne på. Att vi kan inte bara leva på England och Belgien som ju är den stora marknaden för dem. Mm. Utan även öst som vi började ge oss in på.
Mm.
Så det var jättespännande. Jätteroligt.
Hur länge höll du på med det?
4 år lite drygt.
Så nu är vi framme 2010?
Ja, 9 till och med.
2009?
December 9, ja.
Ja, det var ju ett turbulent år.
Ja.
På många sätt i hela världen.
Ja,
2009.
Verkligen.
Vad hände i ditt liv då?
Då fick jag också ett erbjudande om att gå vidare tillbaks till Borås.
Mm-hmm.
Faktiskt.
Back to Borås, Back det kunde vara en filmtitel.
Ja, precis.
Ja.
Men då till det som då är Hallens, Selbes och Babberoom-koncernen.
Mm.
Och samtidigt så hade jag då fått möjligheten att gå med i det här Styrelsekraft. Mm. Som ju Maud Olofsson skapade ett program för där man avsatte rätt mycket pengar under för ett ettårigt mentorskaps- och utbildningsprogram inom styrelsearbete.
Mm.
Och jag hade haft siktet inställt länge på det här med styrelsearbete och kände att det här vill jag göra, dit ska jag ta mig.
Vi ska göra en snabb koppling till en tidigare gäst, Anneli Lind, som också gick i det här programmet och som nu är styrelseordförande sitter i styrelsen i 2 bolag, ordförande i Akkafrakt.
Jajamän.
Bland annat. Hon berättade också, hade varma tankar om det här programmet, hon sa att det var väldigt, väldigt utvecklande.
Ja. Verkligen. Mm. Och det fick mig att våga ta steget sen i början på 2010. För i och för sig, alltså, jag tror att jag stack ut lite med att jag hade en tung industribakgrund och mycket transport och logistik. Så jag hade faktiskt innan det var slut så hade jag 6 förfrågningar på styrelseuppdrag.
Mm.
Och då kände jag
skoja. Det är rätt mycket.
Ja,
det kan man ju leva på.
Ja. Och där någonstans så vågade jag kasta mig ut i det här svarta mörkret utav att driva eget och se till att klara sig själv.
Mm.
Men någonstans så kände jag att now or never, nu kör vi.
För livet som styrelseproffs då, det är att man sitter i styrelser och blir arvoderad för det och det är så man tjänar sin lön.
Nu får vi börja med att rätta till saker och ting. Man sitter inte i styrelse.
Man arbetar i en styrelse.
Ja.
Ja, förlåt.
Ja,
ja,
det gör man.
Självklart.
Man arbetar och sen så är man väldigt delaktig, väldigt nära ledningen och vd.
Ja. Jo, en aktiv styrelse är ju det en ledning, en ägare vill ha naturligtvis till ett bolag.
Precis.
En styrelse som inte bara ska sitta och okeja saker utan att man jobbar i bolaget.
Absolut.
Ja.
Det är det som är den stora skillnaden tror jag, kanske mot hur det var förr i världen. För idag får man ju lägga ner oerhört mycket kraft och energi mellan möten och annat för att också bilda sin egen uppfattning.
Ja.
Även om vd ger jättebra rapporter och så vidare så måste jag ju själv ha en egen uppfattning om vad händer på marknaden, vad gör kunder, konkurrenter för att vi ska kunna positionera bolaget för framtiden.
Hur viktig är ett styrelseproffs andra uppdrag när man får ett uppdrag?
Du menar att man redan har andra eller?
Ja, och hur viktigt är det vilka de är? Att man kan skapa kopplingar? För det har man ju sett ibland att personer som sitter i mer än en styrelse lyckas bygga en bro mellan 2 företag till exempel.
Mm.
På olika sätt. Alltså, jag antar att det förekommer ganska mycket att när man väljer in en person i en styrelse så är det inte bara personen man vill ha in utan den personens nätverk naturligtvis också.
Ja. Absolut. Ja. Jo, men alltså det är klart att det kan ha en påverkan men... Alltså jag är lite försiktig med det där också, att inte utnyttja eller använda det för mycket. För det
finns en fin gräns där.
Ja, ja, så därför så är jag väldigt försiktig på så att säga, vad jag kopplar ihop och inte.
Mm. Det är klart, det måste man vara.
Mm.
Det måste man vara. Men det är nog en faktor, eller? Alltså, det har ju att göra med vilken erfarenhet man har också, från vilka branscher man har jobbat i. Men du sitter i olika branscher.
Ja. Men det är ju också då, alltså, självklart logistik och transport, det går ju inte att vara så många företag för då möter jag ju mig själv i dörren.
Mm,
så att det funkar ju inte. Så att det är egentligen två bolag inom det området. Men sen så är det närliggande ett som är ett fordonstekniskt gymnasium. Oerhört spännande med världens modigaste man som driver och äger det bolaget. Som efter 19 år och vid 67 års ålder bestämmer sig för att ta in en styrelse och en extern ordförande.
Så att, är det du som är ordförande där?
Ja, ja. Precis, precis.
Spännande.
Jättespännande. Och sen så är det IT-bolag. Ett IT-mäklarfirma. Och sen faktiskt det som sticker ut och som är lite udda i den här konstellationen är ju också då Art Clinic då, som är ett företag som jobbar med skönhetsoperationer, ortopedi och liknande. Som är ju något helt annat. Inte alls min bransch.
Nej, det är ju ganska långt, så långt man kan komma från logistik och transport. Hur hamnar du där?
Nej, men jag blev faktiskt tillfrågad om detta. Och hade faktiskt över ett års lång dialog med det företaget. Mycket omkring hur jag tycker att man ska bedriva ett styrelsearbete och hur man ska hantera flertal ägare och så vidare. Och hur ska styrelsen se ut? Så där bubblade vi om under ett års tid. Jag tänkte att jag gick fram rätt så hårt. Jag tänkte att det här kommer aldrig bli någonting. Men så till slut så kom de tillbaka och sa att nu har vi gjort mycket av de här ändringarna. Nu kommer det nu. Ja, självklart så gör jag det.
Ja, har du liksom sagt att det här är villkor och så vidare och sen uppfylls de?
Inte riktigt så kaxigt utan förslag på hur de skulle jobba med ägarstyrning och ägardirektiv och så vidare som ju är kartan för en styrelse.
Ja, precis.
Och har man ingen karta så är det klart att vi kan sitta där och ha jättekul. Men vi måste ju ha liksom mål och fart framåt. Så att, det har vi nu.
Och fart blev det?
Ja,
det är också, det blir det. Alltså, det på något sätt ditt signum här verkade som att dit du kommer, där rationaliserar du bort dig själv för det första ett par gånger då. Och det är klart att det blir ju steg i en karriär då, att man är duktig på att effektivisera och att saker går fort och så vidare.
Flöden och processer, vet du.
Flöden och processer, det gillar vi inom logistik.
Ja.
Definitivt. Ja. Så att, jag har sett på din LinkedIn-sida att det finns listan på alla styrelser du sitter i. Ja. Och har suttit i också, så vi lägger en länk till den helt enkelt i mina show notes här. Så kan man se, om man vill komma i kontakt med det så finns det uppgifter där också. Så att, ja, nej, men ser man på, och som sagt, vad du sitter i lite olika logistikrelaterade bolag nu här. Om vi nu ska prata om vad som händer just nu då, och vad du ser hända. Du har ju bevakat branschen under väldigt lång tid, från att allt gick på papper och penna och varit med och digitaliserat och så vidare. Och det här är en stor utveckling som pågår. Ett av dina bolag som du sitter i jobbar väldigt mycket med det. De tänker jag också intervjua här så småningom. Maimo. Mycket intressant. Vi ska inte säga för mycket om dem. Det kommer ett eget avsnitt.
Kan jag göra en liten teaser?
Kan jag göra en liten teaser? Ja, vad kan du berätta om dem?
Men det är egentligen två stycken bröder som började få en idé om hur de kunde göra en molnbaserad digital plattform för att både plocka in, sortera, dela och ta fram dokument. Och det som egentligen man applicerade på först är mycket det här med daglig tillsyn som man måste genomföra enligt lag i Sverige.
I en terminal till exempel?
I en terminal,
av utrustning och annat.
Ja, precis. Och ofta så är det någonting som sker på ett papper och så fyller truckföraren i det och så slänger man i en hörna och på sin höjd så kommer det till terminalchefen och så hoppas man på att problemet med trucken löser sig till nästa gång. Mm. Och det gör det ju väldigt sällan för det är ju liggande där. Men här så scannar man in trucken, tickar av hur tillståndet är på trucken, hur den mår och vad som behöver korrigeras. Sen så kan man dela den informationen med både trucktillverkare, service, terminalchefen och annat. Så får du en helt annan grepp på vad trucken behöver och hur mycket den används. Så kan till och med effektivisera där.
Jag har ju fått detta presenterat för mig tidigare. Och innan jag fick det så hade jag ingen aning om all den administration som krävdes för att äga och driva en sån resurs som en truck till exempel. Alltså att det krävs så mycket. Jag trodde att man servar väl när den går sönder och sen kör man tills den, alltså så länge den lever. Men så är det inte riktigt. Det finns väldigt mycket regler och byråkrati kopplat till det här.
Absolut.
Så att det finns en enorm besparingspotential bara på det segmentet har jag förstått. Så att, jag vill intervjua Jon här vid tillfälle. Jag har pratat med honom. Han har sagt ja, men vi har inte fått till det än. Men det kommer så småningom.
Får inte störa honom nu. Nu ska han se till att leverera mängder med kundprojekt.
Han är i expansionsfas, jag har förstått det. Så att, vi får ta det vid tillfälle. Ja. Det var ett av våra bolag vi hade på logistik och transport när vi hade startup sessions där. Så var man ju med ett av dem. Plus fem andra väldigt intressanta företag. Så att, jag tror att det, till och med att det finns en film från det, så jag ska lägga upp den i anteckningen också här. Så kan ni se både hur Jon presenterar det här Majmo, men också andra bolag. Jonas Boman från MindConnect är med också, som vi har intervjuat tidigare. Eller Ulrika Boman som presenterar med Jonas är också med på filmen och förklarar. De gör ju sitt Cityflow som är realtidsstyrning av trafik i städer, kan man säga. Plus lite andra intressanta föredrag där. Nåväl, så det händer just nu. Mm. Är det några fler IT-transportbolag som du är involverad i?
Ja, dels så har jag jobbat nu, jag är inne på femte året och jobbar med Green Cargo, statliga järnvägen.
Mm.
Som ju också är inne i en stor förändringsfas, kan man verkligen säga. Där vi gör om mycket, både på sättet att arbeta och dragningar och utnyttjande av både lok och vagnar och annat.
När många hör Green Cargo så tänker de statens järnvägar.
Det är staten som äger bolaget.
Hur går det egentligen nu för statliga järnvägs? Alltså, det har ju varit en kräftgång här nu ett antal år överhuvudtaget, tycker jag. Med transportindustrin och järnvägsindustrin med stora uppbyggda balansräkningar och stora investeringar där man måste ha gods och det måste... Alltså, hur ser det ut? Kan vi utveckla järnvägen? Det måste ju ske.
Absolut.
Det måste ju ske.
Det måste ske.
Ja.
Det är bara det att det känns skrämmande långt borta. För det är ju mycket frågeställningar kring infrastrukturen och banavgifter.
Mm. Ja, men det är ju inte bara, det kan inte bara vara Trafikverket som...
Nej, det handlar ju också om hur vi så att säga, både driver och utvecklar trafiker, kunder och flöden och annat. Därför att mycket av den tunga basindustrin minskar ju i volymer. Det är allt från stål till papper och så vidare. Så
det är traditionella att... kunder naturligtvis till Green Cargo då.
Ja, tunga baskunder.
Ja, med stora, framförallt mycket vikt naturligtvis som ska transporteras. Mm. Men andra typer av gods, jag vet ju att det transporteras en massa annat också.
Mm.
Vad händer där? För, finns Green Cargo med, nu kan jag få lite om Green Cargo just, men finns de med och bryter sändningar eller är det bara helast?
Nej, det är även delas till viss del.
Till viss
men det är ju inte det stora området, är det inte.
Borde inte det bli det så småningom?
Ja.
Om nu basindustrin minskar och e-handeln ökar till exempel. Flöden får högre frekvens och blir mindre eller tunnare eller smalare eller hur man nu vill säga.
Mm.
Även om man har en stort kapillärnät av järnvägsinfrastruktur och terminaler så måste man kunna serva den marknaden på något sätt i framtiden.
Mm. Det som vi ser öka mycket och som vi också satsar en hel del på, det är ju det här med intermodala transporter.
Mm. Väg en bit och järnväg en annan.
Ja, precis. Så det kan vara att man knyter ihop sig med rederier och hamnar och så vidare. Så att det finns absolut, det är definitivt ett kommande område.
Det är ett forskningsområde också som vi håller på med. Där den stora risken man tar att jobba intermodalt är ju gränssnittet mellan de två trafikslagen. Att det händer saker där, det tar tid eller det blir skador eller något sånt. Men den stora fördelen är ju då att man får en bra miljöprestanda och man kan också få en bra produktionprestanda på det om allting flyter på bra.
Precis.
Så att det finns ju mycket att jobba med intermodalt och fler företag skulle nog vilja göra det.
Mm.
Om de vågade lita på järnvägssystemet.
Ja. Och då får jag bara göra ett litet inflikning igen här.
Ja,
då.
Vi gillar sånt. Ja.
Jo, nej men alltså det är faktiskt som så att 95% av alla våra transporter kommer fram i rätt tid.
Ja.
Sen har vi inte varit så himla bra på att tala om det.
Nej.
Utifrån att man hör ju om att persontrafiken har problem och så vidare. Och det händer olyckor. Tyvärr har vi ju också varit drabbade utav det till viss del. Men trots det så ligger vi och pendlar mellan 93% och 95% i rätt tid.
Hur mycket kapacitet har järnvägssystemet, nu pratar jag om gods, i Sverige?
Det är en trång sektor, därför att de andra har prioritet.
Så passagerartrafik, skäl, spårplats naturligtvis då?
Ja, så är det.
Och jag såg kurvor idag där man ser att man pratar om decoupling, att man måste minska den hårda kopplingen mellan tillväxt, alltså BNP, i Europa eller i världen egentligen, men i Europa i det här fallet, och transportarbete.
Mm.
På passagerarsidan ser man en klar och tydlig frikoppling. Det vill säga de kurvorna som tidigare har följts åt, stigit lika fort, gör inte det längre. Antal personkilometer eller fordonspersonkilometer sjunker medan BNP stiger. Inte sjunker, men den stiger inte lika fort.
Mm.
Det är väldigt avmattning. Och det, min tolkning av det utan att veta någonting om det, för jag är inte person. Men det är att folk samåker mer, folk åker mer kollektivt. Färre åker ensamma i bilar, det vill säga. Den kurvan sjunker. Mm. Gods prognostiseras sjunka lite grann, men långt ifrån så mycket som behövs. Och här har vi en sån sak som järnvägssystemet har en jättestor samhällsuppgift att svälja mer gods.
Mm.
För att öka den här effektiviteten och minska carbon footprint till exempel per tonkilometer.
Mm.
Sjöfarten lika så.
Mm.
Det pratas ju mycket om kustsjöfart och närsjöfart och så vidare. Och även hela torrhamnsdiskussionen, jag har pratat med Violetta också tidigare. Där spelar järnvägen en jätteviktig roll också. Så mm. det finns ju väldigt mycket som trycker på.
Precis. Och jag tror nog att det finns en plats för många aktörer och många olika former av transport. Jag tänker på det här som du nämner med kortsjö och även Vänersjöfrakt och allt vad det kan vara. Mm. Så jag tror det finns möjligheter för många aktörer.
Så du tror järnvägen har en ljus framtid?
Det tror jag absolut.
Ja.
Kommer inte ge upp hoppet.
Nej, men det ska man inte göra. Nej, men jag tror att det måste den ha.
Ja, absolut. Ja.
Vi behöver effektivisering inom alla trafikslagen på något sätt.
Mm.
För att transportarbetet, efterfrågan på transporter, även om vi närproducerar mer, även om vi gör mer och mer lokalt, så kommer vi att behöva transportera mer och mer. Alla studier, alla prognoser visar på detta. Och vi importerar mer från andra världsdelar, och det gör vi i form av enhetslaster. Och de kan man förflytta på olika typer av trafikslag.
Mm.
Och vägarna är ganska trånga på sina ställen i Europa idag.
Verkligen, så det går att göra mycket. Men jag tror att man får också tänka på att göra det så enkelt som möjligt för kunden.
Mm.
Om det då går från, så att säga, från sjö till tåg.
Att inte det speditörens uppgift att jag löser förflyttningen mellan A och B?
Jo, men det är ändå lite småkrångligt idag.
Mm.
Så att jag tror säkerligen att man kan göra mycket mer gemensamt där. Mm. Faktiskt.
Mellan speditör, slutkund och till exempel Green Cargo då.
Ja, precis.
Ja. Man pratar om gröna korridorer, det är ju ett begrepp.
Mm.
Där det på något sätt ska finnas en systematisk matning av gods i en korridor. Så man ska bara kunna hoppa på det tåget då. Och därmed kunna glida med på den här stora. Men det bygger ju på att man har flöden då, naturligtvis.
Mm. Yes.
Så att, och det är förbannelsen inom logistik. Det krävs stora volymer för att bli lönsam.
Mm.
För att man ligger med så stora investeringar. Så att,
precis. Ja. Ja. Och den faktorn är helt rätt i detta fallet.
Så är det nog, så är det nog.
Mm.
Ja. Så om man tittar på Green Cargo, säger du också logistikrelaterat. Mm. Är det något annat du jobbar med?
Ja.
Eller vill jobba med? Eller kommer att jobba med?
Ja, jag jobbar också sedan många år tillbaka ihop med AA-bolagen.
Mm.
Som är ett av de få privata aktörerna kvar på den svenska marknaden.
Mm.
AA-bolagen bildades ju, jag tror om jag inte är helt fel ute här nu, 1872. I alla fall slutet på 1800-talet i Vara, på Porslätten.
En klassisk åkerikoncern. Ja,
precis. Och idag äger man 5 stycken bolag i koncernen. Ett som jobbar med mjölktransporter, som ju kör transporter mellan bönder och Arla i Götene. Vi har ett bolag som kör väldigt mycket olja, diesel och bensin. Dock inte i samma tankar.
Nej, det får man inte. Jag har jobbat i den branschen. Så
just det, du
jag.
Kan ju det.
Ja då, det är sånt är big no-no.
Precis. Och sen har vi en international del. Som jobbar med sjö- och flygtransporter.
Mm.
Som finns då både i Göteborg och på Arlanda. Och sen så har man en stor verksamhet i Västerås. Där man packar mycket stora sändningar för ABB. Det här är tidigare en del av ABBs speditionsavdelning. Mm.
Mm. Ja, Västerås då är det ABB.
Ja,
det är det. Eller möjligtvis Hilton som packar kött åt ICA. Det är någon av de två.
Precis.
Som jag
precis.
Känner till i alla fall.
Ja. Ja, och här är ABB.
Kommer jag få en massa arga mejl från västeråsare som säger att jag inte uppmärksammat deras stora industri. Då får jag gärna intervjua er här också. Ja.
Ja. Nej, och sen det sista bolaget är Västberga Åkeri som jobbar med med distribution i Stockholm, mm. närområdet Stockholm.
Mm. Och de är ju en känt åkeri i Stockholmstrakten, ja. Funnits länge också.
Ja, precis. Då alla de fem bolagen ingår i koncernen.
Mm. Kör AA åt någon speditör eller är man sin egen?
Nej, man är sin egen.
Man är sin egen?
Ja.
Så att man har egna flöden, egna mellan ja. Stockholm och Göteborg då?
Ja, ja, precis. Men sen så jobbar vi ju åt många stora aktörer och så vidare. Vi har tidigare varit del av On Road. Mm. Men då har vi nu lämnat sedan ett år tillbaka.
Mm.
Men vi jobbar ju mycket åt Postnord exempelvis,
ja.
Som är ju stora, och andra aktörer. Men det är både en kombination av egna flöden och speditörer.
Det är ju så transportindustrin funkar. För de som inte har sett den innan så är det så att man har sina egna kunder men man kör åt varandra.
Ja.
Alltid.
Ja.
Och det har att göra med utjämning av tillgång och efterfrågan. För man måste alltid ligga med lite överkapacitet för att kunna klara av sina egna kunder. Och den kapaciteten måste man kunna använda för att hjälpa någon annan som också ibland tar hjälp av dig då.
Mm.
Det är så det fungerar. Alla konkurrenter har kundnummer hos varandra i transportindustrin. Och det är nog inte så många som vet om det, men så är det. Och så måste det vara. Alla kan inte ligga med för många resurser, för då skulle ingen vara lönsam. Helt enkelt.
Det är ju tuffa marginaler som det är ändå.
Ja, vi har pratat om det tidigare. Att 2% vinstmarginal som är vanligt i åkeribranschen betyder att man börjar tjäna sina pengar på juldagen. Alla dagar fram till den 24 december täcker man sina kostnader. Sen börjar kulorna ramla in om man nu ska fördela det jämnt över året.
Ja, fy vad hemskt det låter, men det är precis så det är.
Så är det.
Mm.
Sen att man har en hög omsättning och att man har en hög kapitalomsättningshastighet gör att varje dag i sin tur omsätter väldigt mycket.
Mm.
Betyder inte att det är mindre scary för att varje dag har också höga kostnader.
Väldigt
stora
mycket.
Kapital att skriva av och så vidare. Så att, är det i åkeribranschen.
Ja.
Till skillnad från retail till exempel. Mm. Eller konsultindustrin som har helt andra marginaler.
Mm.
Men också mycket lägre kapitalansättningshastighet. Då, så att, lite grundläggande ekonomiteori där.
Mm.
Men det var pratat om tidigare. Ser man på, ja men då är du involverad i flera aspekter av logistik, ja. Sverige nu.
Mm.
Vägtransporter, järnvägstransporter, IT-sidan, och du har varit inblandad i industrins flöden och så vidare, och även retailing då, på hemtextiden. Vart är vi på väg nu då? Vad händer i om vi nu ska blicka lite framåt. Dels, vart är du på väg?
Mm.
Vad ser du för utmaningar? Vad skulle du vilja gå vidare? För det känns som att du är någon som hela tiden vill röra på dig.
Mm, absolut.
Framåt, framåt, framåt. Det ska hända saker. Så jag antar att du har liksom någon form av vision av vad du själv skulle vilja jobba mer med kanske.
Mm.
Men också vad som håller på att hända och vad händer inom logistik. Mm. Kommer det att se likadant ut om 10 år?
Alltså, om man börjar med frågan om vad jag vill göra, så får jag ju väldigt mycket utlopp för min energi och drivkraft i de här bolagen som jag jobbar med.
Mm.
För det händer ju oerhört mycket. Och det tycker jag är det som är det absolut roligaste, är ju det här med affärsutveckling och driv och energi. Mm. Så där får jag väldigt mycket utlopp för det. Sen en fråga som jag känner att jag börjar att brinna mer och mer för inom transport- och logistikbranschen, det är det här med äkta hållbarhet.
Mm.
Där man faktiskt kan ta ett väldigt konkret exempel som A-bolagen som alltid kör med svenska chaufförer. Alltid håller sig väl inom regelverk och annat. Men som ju också då får ju kämpa med lönsamheten. Som du säger, de stackars 2% blir ju extra tuffa.
Mm.
När man då ska hålla service och underhåll mer än ofta. För att bilarna ska vara fräscha och säkra och allt ska funka. Och det känner jag någonstans att det tror jag att i framtiden så kommer det bli. Jag tror att den pendeln är på väg att börja svänga lite.
Att de seriösa kommer att gynnas.
Ja, det tror jag faktiskt.
Jag är nog böjd att hålla med där, för att det här har lyfts upp på konsumentens radar nu. Det här med till exempel chaufförer som lever under existensminimum och som kör för pengar som man inte kan leva på för att vi ska få ett klädesplagg en krona billigare.
Mm.
För det är vad det handlar om.
Mm.
Eller något sånt. Och så, det här med social hållbarhet som jag ska ha en temaavsnitt om. I logistikpodden. Jag har pratat med några andra branschkollegor till mig och vi ska sätta oss ner och göra någon form av samtal kring det här, för det här är stort och det pågår och det är Det har nått politikernas agenda de senaste 2 åren. Väldigt, väldigt mycket. Så det tror jag också. Det är en framtids... ett segment. Kanske, man kan inte säga att det är en framtidsbransch. Men det är ett segment som får mer och mer uppmärksamhet. Social hållbarhet. Och som kommer att bli ett skallkrav i framtiden.
Jag tror att du har helt rätt. Det är vi som konsumenter som kommer ställa de kraven. Att det måste hålla hela vägen ut. Det får inte liksom falla på sista delen av kedjan. Och att man inte kan följa lagar och regler för vår säkerhetsskull och annat.
Nej.
Så att jag tycker det är jätteviktigt. Den frågan känner jag. Den är på väg att vända. Jag tror inte vi måste fortsätta spotta på den stenen.
Jag vet att det pågår initiativ till stora forskningsprojekt inom det här också. Mm. För att ta reda på hur det ligger till och hur man kan föra detta framåt. Och mer upp på agendan. Så att det kommer nog att hända ganska mycket framöver inom det området. Mm. Så social hållbarhet, det är en grej. Mm. Kan du tänka dig något mer? Vad händer med IT-utvecklingen till exempel?
Vad händer med IT-utvecklingen?
Ja, det händer ju en massa.
Ja, det händer precis hur mycket som helst.
Det gäller att
vara med i matchen snarare.
Kommer den att fortsätta transformera logistikindustrin eller kommer det ta stopp någonstans? Alltså det är fortfarande en fysisk bransch. Vi kan inte mejla ett lass grus än. Utan det måste fortfarande flyttas runt. Så finns det någon gräns för den digitala nyttan, hur långt man kan dra den, tror du?
Nej, och jag menar, vi har ju precis avslutat, du och jag gemensamt, den här transportlogistikmässan i Göteborg med seminariedelen.
Mm, vi sitter i programrådet här, ja.
Ja, och där vi hade just ett sånt område, att hitta nytänkande, innovativa bolag. Och där är ju de flesta egentligen IT-baserade lösningar.
Mm, alla, nästan. Ja. Men vissa väldigt down to earth och väldigt praktiskt orienterade. Mm, mm. Vissa mer helt bygger på väldigt avancerad matematik. Vissa bygger på att göra något som är krångligt lite enklare. Mm. Det fanns hela spektrat där.
Mm. Men jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta och jag tycker det är jätteviktigt att vi faktiskt hjälper till att sådana bolag syns och att de finns på arenan, att de får möjlighet att växa. För det finns jättemycket spännande små entreprenörsbolag. Men som helt enkelt på grund av att de inte har råd att synas. Mm. Inte heller liksom får möjlighet att testa hela vägen.
Jag anser att du kommer i kontakt med väldigt många bolag.
Ja.
I din roll som styrelseproff. Så jag vet att du jobbar med handelskammaren också.
Mm.
På något, med styrelsearbete.
Mm.
Vad kan de göra då? Det är ett litet bolag där man jobbar heltid på sitt jobb. Och sen har man kommit på en revolutionerande app. Eller någonting som ska förändra världen. Man vågar inte sluta, man har villa och man har lån och man har barn som går i skolan. Alltså det går ju inte. Hur ska man göra?
Nej, alltså, det är ju precis det som är problemet och frågeställningen. Jag jobbar också tillsammans med Connect West.
Mm.
Som ju är faktiskt en förening men som är finansierad till viss del av statliga medel men mycket av det privata näringslivet och där man till en billig penning som litet bolag, kanske till och med helt nystartat, kan vara helt nykläckt, får möjligheten att skapa en affärsplan. För det är ju oftast där någonstans, jobbar du igenom en affärsplan så ser du liksom, har detta bärighet eller inte.
Mm.
Och man får sedan hjälp då utav kanske 12-15 oerhört duktiga kompetenta människor inom ditt aktuella område. Då får de hjälp att vidareutveckla affärsplanen. Och utöver det så kan ju Connect även erbjuda då kontakt med affärsänglar och liknande.
Mm.
Som ju är en väg för många av de småstartade eller nystartade småbolagen att gå.
Det är klart, men jag antar att trycket på dem är väldigt hårt. Alltså de som finns, inte registrerade, men de kända, man vet att det finns människor som gillar att investera i nya bolag och så vidare. De måste ju bli nerringda av intresserade startups.
Ja, men alltså i Connects nätverk så finns det ju mängder med människor som är intresserade av att vara med. Mm. Och satsa och chansa en del av barnens arv på att se om att kan jag vara med på en spännande resa här.
Mm. Det är lite lockande det där. Jag måste erkänna.
Det är väldigt lockande.
Ja, jag skulle kunna tänka mig att springa med en sån idé om jag fick en sån idé.
Ja.
Jag har fått många dåliga idéer och en del inte så dåliga men ingen av den kalibern än. Så att jag känner att, vem vet.
Nej.
Det skulle kunna hända.
Mm.
Så att e-handel är något jag har sneglat på ett tag. Skulle vara kul att testa på någon gång.
Ja.
faktiskt. Se hur man kan applicera sina kunskaper där.
Det tror jag säkert skulle komma mycket briljanta lösningar.
Det gäller att hitta något att sälja bara. Det är ju det. Det spelar ingen roll vad, så länge det finns en marknad för det. Men det gäller att hitta någonting som ingen annan har hittat. Nej. Och där ligger man ju lite efter, kan man säga då. För att väldigt mycket går att köpa online idag. Så det gäller att hitta en nisch där. Mm. Har ni tips, hör av er. Men sälja poddavsnitt. Okej, så att det kommer att hända mycket i framtiden. Ja, det tror jag också. Jag tror att så länge vi fortsätter att digitalisera så kommer vi att kunna effektivisera snabbare än om vi bygger större fordon, mer vägar. Det är inte där det stora problemet ligger. Det stora problemet är att även om vi har ett fartyg fullt med containrar, 18 000 containrar, så är inte en enda av dem full.
Nej, precis.
Alla, antingen har de för lite vikt eller så har de för lite volym. Det finns nästan inget gods som har optimal densitet, nämligen idag. Det finns alltid luft, det finns alltid möjlighet att trycka ihop, komprimera lite till. Och det är bara IT som kan hjälpa till att lösa det. För att det är så mycket information att hålla reda på att man kan inte göra det på annat sätt. Så där tror jag den digitala utvecklingen har jättemycket att ge fortfarande. Och kommer att ha under lång tid. Mm. Sen är det hela det här med att vi uppgraderar oss själva. Att som IT som arbetsredskap. I form av till exempel att styra en kran i en hamn. Eller plocka på ett lager. Eller vad det nu kan vara. Kommer att hjälpa oss otroligt mycket mer än vad det redan gör idag. Mm. Så att ja. Vi ser en rolig framtid till mötes, tror jag.
Ja, det är en spännande bransch som vi kommer fortsätta verka i.
Mycket. Logistik går in i alla branscher. I princip. Det finns inte många ställen där det inte är en faktor. På ett eller annat sätt. Så det är inte bara logistikbranschen heller. Anki, det har varit väldigt trevligt att prata med dig. Det ligger en hel hög med intressanta länkar nu här som alla kan klicka på till allting vi har pratat om. Tack så mycket och lycka till i framtiden.
Tack själv.
Logistikpodden.